When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Go and come, hey and come, bear my gum, follow and come, hey now, come on, smelling gum. Go and come, come, come. Go and come, come, come. Go and come, come, come.
Varmt välkomna ska ni vara till det 55:e avsnittet av Mina värsta gig, som görs av mig, Niklas Runsten. Och idag så kommer vi få höra hur det lät när jag satte mig ner och pratade med en av de mest rutinerade humormänniskorna vi har här i Sverige, nämligen Anders Jansson. Han ligger bland annat bakom saker som Hipp Hipp, och han har ju även lett Melodifestivalen. Och nu så är han aktuell med sin humorshow Radikal Optimist, som jag tycker ni alla bör gå att se. Men idag så ska vi få höra om allt han har gjort och hur han och Johan Wester har arbetat ihop de senaste 25 åren och alla hinder som de har stött på vägen. Men som alltid så börjar vi med att höra vad gästen har på sin taco. Välkommen!
På min taco har jag kött, färs eller kyckling.
Vilket föredrar du?
Jag vet faktiskt inte. Jag är lite trött på den köttfärs taco-grejen. Kyckling just nu. Mm. Kyckling, crème fraîche, majs. Ja, det är det. Nej, jag har salsa, het salsa gärna. Vad har jag mer? Jag har gurka. Jag tar rätt mycket olika grönsaker helt enkelt. Så mycket som möjligt. Jag har massvis med grönsaker.
Det låter som du har en lite så här tager vad man har inställning.
Lite så.
Du är ingen så här, det här måste finnas på min taco.
Nej, jag äter inte taco så jätteofta.
Avskyr du tacos?
Nej, men vi tillbringar ibland somrarna i Kalifornien.
Okej. Okay.
Och där kan man köpa jävligt goda tacos. Så att de svenska tacosarna, de är, jag vet inte, det känns lite svensk Tex-Mex, som heter han? Anders Svensson. Anders Svensson. Har ni svensk Tex-Mex?
Så lite när man äter riktigt så är det liksom, man vill inte gå tillbaka.
Ja, till. Men det är jättegott. Och sen äter min son rätt ofta tacos själv. Han tränar fotboll och då måste han få i sig något, men det blir inte middag, och så gör han det. Och så känner jag, nej, jag pallar inte äta det. Så det är, jag utsätts för tacos rätt ofta. Men hela kycklingen med kött. Men det ska bli en trevlig röra, tycker jag. Det är så att det dryper lite.
Den viktigaste frågan, vad för typ av bröd?
Ja, men exakt. Mjölk. Men en taco är ju, i Sverige är ju taco en hård taco. Det finns i USA också. Men där är det ju väldigt mycket mjuka tacos också. Mm. Men det är inte tortilla tacos de kör, utan det är någon variant. Annars blir det ju empanadas typ av alltihopa. Så det beror lite på vilken tacos är. Om jag ska äta fish tacos, som jag nu upptäckt i USA, vilket är väldigt gott och känns ju marginellt mycket nyttigt, så vill jag nog ha mjuka bröd. It's a pretty good crowd for a Saturday, and the manager gives me a smile, 'cause he knows that it's me they've been coming to see, to forget about life for a while. Anders Jansson.
Ja, ska jag fylla i?
Yay! Du är en sån.
Jag vill se hur du reagerar på ditt namn. Välkommen till Mina värsta gig.
Tack så mycket.
Idag så kommer vi att gräva i när du har varit lite sämre och saker som kanske smärtar.
Mm-hmm.
Hur känns det?
Det är väl bra för att växa som människa.
Mm. Men att när du har gjort någonting som inte gått så bra som man har tänkt sig, är det någonting som du tycker är jobbigt?
Ja, och samtidigt så har jag insett att det är så jag skriver mitt material.
Utveckla.
Genom att säga saker som inte är så bra. Det finns ju lika många, som det finns komiker, så finns det lika många olika sätt att få ner saker på pränt och testa saker inför publik. Jag är väldigt mycket personen, stödpunkter, idéer, ut på en scen och köra material. För jag skriver när jag går ut på scenen. Jag skriver liksom när jag står framför publiken. Då kommer ofta formuleringarna i mitt huvud och då landar de. Sen spelar jag in det. Och så väljer jag och Lars Wikström som brukar hjälpa mig att sortera. Vi väljer ut liksom lite av det bästa och lite av varför funkar inte det, varför funkar inte det. Och så analyserar man det. Och man ska aldrig basera hela sitt material på en publik. Man måste ju testa det 5-6 gånger nu. Och jag är mitt inne i den processen precis just nu. På måndag ska jag ha mitt andra publiktest och då tänkte jag köra kanske 40-50 minuter.
Men hur ser det liksom ut? Du kan inte bara ha liksom... Eller har du bara en mening och bara den här meningen ska
säga? Det kan
säga
vara lite blandat. Nej, nu till det andra testet. Jag gjorde ett test i Stockholm för en vecka sedan.
Mm.
På Teater Impro på Söder. Eller på i Vasastan tror jag länge. Där jag verkligen, där hade jag datorskärmen på en pall.
Mm.
Och så gick jag bort till den. Jo, jag är introvert. Och så börjar jag prata om det.
Mm.
Och så frågar lite i publiken, någon som undrar någonting. Vad är introvert egentligen? Jag vet inte vad det är. Det är liksom...
Det låter ju väldigt klokt att göra det på det här sättet för att i slutändan få en så bra show som möjligt. Har du alltid kunnat tänka? Eller har du alltid jobbat på det här sättet?
Ja, jag tror det. Om man nu tittar på de föreställningarna som jag och Johan Wester har gjort, min kära kollega, som jag gjorde hippie med, så var det ju till och med så att vissa premiärer så körde vi materialet för första gången.
Mm-hmm. Va?
Ja, exakt. Och
syntes det på resultatet eller
nej, jag vet inte. De som känner oss såg det nog och de som inte känner oss märkt. Fördelen när man är två är ju att när man får tunghäfta, vilket inte händer jätteofta, men när vi ändå liksom stod still lite i huvudet på någon av oss, då kunde den andra gå in. Nu har vi förberett en liten publikövning här. Anders, är du med på den? Ja då, jag tar det. Vi ska dela upp er i 5 grupper. Du vet, så man kunde studsa mellan varandra och ändå reda ut situationen.
Mm.
Men då har det liksom blivit sådär i vår inofficiella liksom inre krets. Nej, men jag efter 3 veckor för har de spelat in sig lite, Anders och Johan, och då är de lite bättre tycker jag. Liksom. Och så finns det vissa som tycker att nej, men det kom ju skitmycket grejer i början som de sen stryker.
Ja.
Så då får man aldrig uppleva dem igen. Det är en lätt så slitsam process när man jobbar på det viset.
En sak som jag reagerade på är att, för du, nu ska du ju då köra din andra föreställning. Och den förra kom in och stängde dörren. Ja. Hade premiär 2015?
Mm, ja, kanske. 15 var det.
Men det som jag reagerade på när jag sa att det var din första soloshow.
Mm.
Stämmer det? För du har ju varit med i det här ganska länge.
Ja, men ändå, jag menar 25 år nästan.
Ja, varför dröjde du så länge tills
premiär? Nej, men det har väl varit att Johan och jag har jobbat ihop ända sedan vi träffade varandra i 8:an. Liksom, och gjort revyer och karnevalspex och allt möjligt. Och sen när vi började jobba på Sveriges Television i Malmö, skriva manus till Snack om Nyheter, så gjorde vi en föreställning där. Och sen gjorde vi en till och sen så blev det Hipp Hipp så småningom som föddes ur några karaktärer vi hade gjort på scenen.
Mm.
Och sen gjorde vi ju så mycket för scenen. Men sen har ju jag inte enbart jobbat med humor på scen. Utan jag skriver även komediserier och långfilmer. Och...
Men stand-up-komikern Anders Jansson då?
Ja, och stand-up vet jag inte om det är det jag gör. För att det gör jag säkert, men... Jag känner mig med. Jag är rätt så fysisk i min humor. Alltså, jag tycker om att springa runt på scenen. Liksom. Och jag har inte handmick. Jag måste ha headset för att jag kan inte. Jag gör grejer hela tiden liksom, på något sätt. Dansar och gör figurer. Jag vill ju att det ska vara karaktärsfritt nu när jag kör mina de showerna som bara är humor. Sen kanske jag gör en föreställning med mina karaktärer. Men det blir något helt annat på något sätt. Så att jag är nog rätt så, och jag vet inte, humorshow mer än stand-up comedy på något sätt.
Jag fattar. Jag gästades här för några avsnitt sedan av Henrik Schiffert.
Mm.
Och likt honom så är ju du en person som har gjort så himla himla mycket att det knappt går att göra en kort beskrivning av vem är du. Utan för du har ju gjort så himla mycket i så många år. Du sa själv 25 år i branschen. Därför är jag lite mer nyfiken på, av allting du har gjort, vilket är ett, det som du tycker själv har varit det absolut roligaste som produkt. Alltså det här var så jävla roligt.
Jag tyckte någonstans att när vi gjorde Hipp Hipp säsong 1, då gjorde vi ju 6 avsnitt med en studiodel i, vilket jag vill ha. Vi ville inte ha det, men de visste om, ja men ni är bra på att ta publik, kan ni inte vara i studion? Och prata inför en sketch och sen visa sketchen. Jo visst, vi provade det. Men sen hade vi turen att SVT ringde, vi behöver 5 halvtimmar humor 20.00 lördagar. Vilken jävla tid det kommer med. Har ni något? Och då hittar vi på idén. Vi kan klippa bort alla studiebitarna som vi inte ville ha. Och göra en 5 program.
Bara sketcher då?
Ja, liksom. Bara sketcher. Hipp Hipp 1 har ju liksom charmen i att den är väldigt rå och aggressiv och liksom full av idéer. Hipp Hipp säsong 2 är ju för mig mycket bättre. Och där gjorde vi 7 avsnitt så att vi kunde landa på 12 fina avsnitt på 2 säsonger. Så den är mer slipad och man ser att vi har lärt oss rätt mycket av att göra säsong 1. Mm. Och sen utveckla karaktärerna ytterligare och sen nya typer av både visuella skämt. Och sen gjorde vi en liveshow till Hipp Hipp som vi var väldigt nöjda med. Där vi hade alla karaktärerna var med, mer eller mindre. Vi var på scen och sen gick vi bakom och då såg man i övervakningskameror alla logerna. Liksom.
Mm.
Och det var ju en jävla logistik att spela in detta för att man var ju tvungen att veta. Och detta testade vi en gång, sen spelade vi in det ytterligare en gång för att få det slip, alltså verkligen när vi visste vad vi behövde.
Mm.
Och den blev väldigt illusorisk och rolig och bizarr. Man fick verkligen känslan av att jag går ut här. Och då kommer jag ut i skärmen som den karaktären. Mm. Och då går jag ju sätter mig i sminkstolen och blir en ny figur.
Mm.
Men då går den karaktären och letar någonstans. Träffar någon som Johan då har varit ute och blivit sminkad till. Som sen går in på scenen. Så att det var ett jävla liksom, logistikvirvar. Den var väldigt liksom, genomarbetad och klok föreställning. Så att den liveshowen är jag väldigt glad för.
Då är...
sen tycker jag väldigt mycket om... Vi har gjort några komediserier och Halvvägs i himlen, jag och Johan Glans gjorde en serie om präster. Där vi
det var inte så många år sedan.
Nej, det var det så nyligen på TV4. Och där pratade först jag och Johan Glans om, vi hade först en idé som byggde på Johan Glans. Att vi skulle göra liksom en, vad händer när du inte är rolig längre? Liksom, vad händer då? Och då skulle den börja typ i parlamentet och han skulle sitta och vara med där och säga och så skulle liksom publiken vara helt tyst. Och så var det jättejobbigt känslan. Vi kan klippa runt där Johan, det är lugnt att säga det. Men han får en jobbig känsla. Och så skulle jag spela någon kompis från Eslöv som skulle komma upp och bo hos honom ett tag. Och så skulle det bli som en liten komediserie om dem, han och hans kompis från Eslöv. Som kunde showbiz mycket mer än Johan. Mm. Nej, men det är han som är tillsammans med Jenny Strömstedt. Det är ju tillsammans med, du vet, en sån som har koll via veckotidningar. Men sen kom Allt faller, den tv-serien. Och då kände vi, det är för mycket meta nu.
Okay.
Alltså det blir, nu känns inte det kul att göra. Allt faller tycker jag var rätt så bra, alltså som serie. Och då sa Johan bara, jag skulle vilja spela präst. Jag har alltid velat spela präst. Och så börjar vi med de 10 budorden, liksom göra ett avsnitt per budord i princip. Och den utvecklades väldigt fint. Tanken var egentligen att jag skulle regissera alltihopa. Men då frågade TV4, kan Anders vara framför kameran också? Och det innebär att jag var tvungen att ta en mindre roll. Men så tyckte de, nej, du ska nog ha den lite större rollen.
Uh-huh.
Ja, men ofta, ibland får man bubba om sådär liksom att... Men där gör jag en karaktär som heter Jan Samuelsson. Som är en präst från Göingetrakten som pratar så här. Och detta är ju en av de bästa, det låter som Jimmy Åkesson. Detta är ju en av de bästa dialekterna om man ska vara ett skenhelig. Du vet, Jesus. älskar dig. Och han vill hålla dig i handen. Du vet, den är,
det är trovärdig.
Den är liksom spooky. Det blir lite sekt i Alabama-känsla på alltihopa. Far Cry 5. Och det var så roligt att utveckla den karaktären, för att i första säsongen så var han... Ja, men alltså lite boven och den som alltid... Nej, det var ingen bra idé, Albin, som Johans karaktär heter. Vi gör så här. Han var lite wannabe-katolik, lite bakåtsträvare och sådär. Mm. Han blev jättepopulär i Svenska kyrkans led. Mm. De tyckte att, ja men vi gillar honom. För att det är så många som den här Albin, Johan Glans, det är så många sådana dumma som kommer in och ska ha nya idéer. Någon måste ju hålla på det här gamla liksom.
Men då kommer ju min andra del av den här frågan, som är: vilken av alla saker du har gjort tycker du har varit tråkigast, alternativt känner titta tillbaka på och faktiskt skäms kanske?
Det var svårt.
Det kan inte bara vara 5+ saker.
Nej, och nej, absolut inte. Ja, men ibland, sen vill man kanske inte lyfta upp projekt som vet om att det är folk som har slitit med vissa. Ibland kan det vara liksom att man har en idé till en komediserie och man pitchar den. Och sen tar någon annan över liksom. Mm. För att jag har inte tid helt enkelt. Och då utvecklas den åt ett håll där jag inte riktigt tycker att det blev det som jag pitchade. Mm. Och det kan vara lite
jobbigt. Och så står du ändå som avsändare.
Och det är ju fördelen. Jag menar, man får ju cred också. Mm. Även om inte jag gör allting på halvvägs till himlen, så får man ju cred för det. Så att det där är ju liksom ett tvåeggat svärd. Liksom att det är väl alldeles svärd. Men
du har ingenting av det du och Johan har gjort som du känner bara att det här var inte bra alltså?
Nej, men alltså jag kan väl tycka att när vi gjorde långfilm, Morgan Paulsson-filmen, så var vi själva så övertygade om att folk hade ungefär samma relation som vi till den karaktären. Vad vi skulle ha gjort var ju att vi skulle gjort Hip Hip The Movie. Liksom. Mm. Det hade varit mycket smartare och enklare, och kontraktet mellan oss och publiken. Men jag tycker om film så mycket, så jag ville hellre hitta liksom en egen historia som handlade om en av våra karaktärer. Liksom, sådär. Och där kan jag känna att det finns rätt mycket i den som vi kunde gjort betydligt bättre. Mm. Också att vi skulle nog ha regisserat den. Mm. Det är också, vi skulle nog inte ha lämnat ifrån oss. Sen gjorde Fredrik som regisserade, gjorde ett bra jobb, men hade vi kunnat ta det så hade vi kunnat tweaka det liksom lite grann så som vi ville. Men sen är det ju så, jobbar man inom media så man bedöms ju på det man gör liksom. Och det är ju inte så att man bedömer en jurist om de har en dålig månad eller förlorat fall eller... De bedöms ju säkert på sitt håll, men det är inte så att allmänheten bedömer jurister eller du vet.
Ja, nej, och det är inte säkert att bara för att du skulle göra en sak var tionde år jämfört med en sak varje år att det skulle bli bättre.
Nej, jag vet.
För det.
Och då är det ju ännu värre. Alltså, ja, då har du inte ens provat att jobba med massa olika människor och sådär. Så men man lär ju sig någonting av det där. Och de sakerna som jag har lärt mig är ju att... Låt magen bestämma. Känns det här fel liksom, så är det någonting som är fel. Alltså lyssna på din liksom, intuition. Men sen också när man pitchar någonting, då måste man ha vetskapen om att jag tar hand om detta också. Annars pitchar jag inte. Då är det bättre om du pitchar, du som ska ta hand om det. För att går jag in och lovar guld och gröna skogar och liksom... För jag är rätt så duktig på pitcha. Jag gillar det. Det blir ju liksom verkligen sådär Transformers som en 12-åring som är det bästa pitchläget. Liksom. Man behöver inte pitcha linjärt, utan att man kan bara säga och sen den lastbilen förvandlas till en robot. I alla fall. Sen kommer han till jorden, du vet, det är så man vill liksom. Turns into a fighter jet! Och så ljudeffekter. Man ska pitcha som en 12-åring som precis sett Transformers. Gör man det, då vill man ju också kunna... De beställarna som köper det projektet, då vill man kunna stå för det man har pitchat, så att det inte blir jävla arthouse-film av Transformers. Då vill man ju ha den här lastbilen som blir...
Du, vi måste springa vidare. Vi har du det bra?
Ja, verkligen.
Bra. Även jag, det är väldigt kul. Men det är ju så att jag har ju 4 stycken standardfrågor här i podden.
Yep.
Och den första kommer nu. Och det är: hur hanterar du misslyckanden?
Rätt så pragmatisk som person. Jag är lite... Har du läst Asterix och Obelix? Du vet.
Jag vet inte
det. När jag var yngre så läste man ju mycket serieböcker. Som Tintin, Lucky Luke, Asterix och Obelix. Mycket belgisk och fransk. Väldigt bra grejer, mycket allmänbildande. Asterix Obelix var ju väldigt allmänbildande om romarna och det här. Obelix, som är den stora rödhårige bautastensbärande sidekicken till Asterix. Han trillade i en trolldryck när han var liten. Och sen dess är han alltid stark. Så känner jag lite grann med självförtroende. Jag har alldeles för gott självförtroende. Så jag kan liksom inte ta... Anders, det här var inte jättebra. Va? Så jävla, vad fan, skit i det nu. Du vet, nu går vi vidare. Vad var det som var dåligt liksom? Alltså jag tar inte saker så jävla personligt.
Okej.
Okay. Alltså jag försöker liksom skydda. Varför var det inte bra då liksom? Men sen har ju Johan och jag alltid predikat. Om det är någonting som inte funkar, då är det ju oss det är fel på. Mm. Det är vår leverans av de här idéerna. Om ens idéerna håller. Funkar de inte? Men det är någonting hur vi sa det eller hur vi inte sa det eller vad som låg före, vad som låg efter, hur långt det var, hur kort det var. Du vet, allt det där. Vi kan slipa på detta så att det kan bli bättre. Liksom. Man kan inte skylla på en publik och säga att de fattar inte detta. Alltså då tycker jag, det finns ju komiker som gör det. Men det är inte min publik, de fattar inte. Det är liksom, de är för gamla eller för unga. Nu hörde jag att jag direkt blir stockholmare. Och det tycker jag är så jävla enkelt. Det är alldeles för enkelt att säga så. Liksom. Mm. Alltså då tycker jag man gör sig själv lite mindre.
Men är det inte men just så att du är så pragmatisk liksom, kring det och inte alltså, att du inte går och gräver ner dig och tycker att allting är jobbigt? Är det för att du känner att du vill jag vill bara lösa det eller som du säger att du har för bra självförtroende?
Nej, men det är en kombination av båda två tror jag. Alltså jag tror att självförtroendet nej, men det är samma sak när jag idrottar. Liksom. Jag har spelat fotboll, ishockey och spelar fortfarande liksom, innebandy och tennis. Och tycker det är jävligt kul. Och har varit rätt så, är så fortfarande hyfsat i alla fall. Rätt så bra på bollsporter. Mm. Och jag ger mig fan inte förrän liksom, sista sekunden i matcher. Även om det liksom, man ligger under och till synes... Jag vägrar ge upp. Alltså, vi kan fixa detta, det kan bli bättre. Det kan, vi måste lära oss någonting av detta. Varför blir det inte bra? Liksom? Så att jag, om det är misslyckanden jag känner att jag själv har kontroll över så vill jag försöka göra dem bättre hela tiden. Fördelen med att stå på scen, till skillnad från tv, det är att du kan förbättra. Mm. Alltså om du märker efter 5 föreställningar att den här landar jag aldrig i den grejen. Som gick så jävla bra på premiär, men premiärpubliken är ju dum i huvudet. För att det är ju hälften folk som vill bli bjudna och hälften vill inte vara där. Liksom. Det är ju jättekonstigt oftast premiärpublik. Så att, men sen märker man, ja men då är det bara stryka och lägga till någonting annat. Testa nu. Men gör man en jävla film eller en tv-serie, då är det ju kört liksom. Om man gör en George Lucas School of och släpper en ny version var 5:e år.
Men du ligger inte sömnlös på nätterna och Nej. Har ångest för att du har gjort ett dåligt gig så att säga?
Nej,
Nej.
Jag inte.
Nästa fråga är, har du någonsin funderat på att sluta med allt du gör? Och bara nu skolan?
Ja, det har jag nog. Men inte under så lång tid.
när var det som mest skulle säga den känslan?
Nej, men det var väl kanske lite grann. Jag slutade på Anagram. Vi startade det 2004, jag och Johan. Och jag slutade förra året. Och det var ett rätt stort steg. För när man jobbar på ett eget produktionsbolag som man har grundat och som man fortfarande är delägare i, även om inte vi har så stora delar, för det har ju kommit in andra finansiärer, så blir det ändå väldigt liksom förknippat med ens liv. Liksom. Mm. Och där kände jag liksom de senaste åren att jag vill känna mig jävligt ensam i att det finns ingen annan här som är som jag, alltså på mitt bolag. Det är antingen producenter eller så är det ekonomer eller så är det liksom, du vet, vd. Eller, men det finns ingen som hittar på, skojar, står på scen framför och bakom och, du vet, är ambassadör för
humor. Ett företag snarare än en
Ja, men lite grann sådär. Ja. Och där kände jag mig rätt så vilsen de senare åren. Liksom. Så det var nog bra att vi liksom skildes åt, jag och Anagram. Att jag gick ju till jobbet och satt och hittade på liksom, tv-serier och olika grejer. Men jag känner mig mycket friare nu och mycket lyckligare liksom, av att kunna göra egna grejer. Och egentligen, när du har ett produktionsbolag så vet du om att vi måste dra in x antal miljoner liksom, varje år eller varje månad. Och då måste man pitcha saker och då måste du liksom dyka upp på olika ställen. Ja, men det är inte riktigt det jag vill göra. Ja, men vi måste ha med dig här för att det ska bli av eller för att det ska bli, du vet, olika saker. Så att, där kände jag väl lite grann mot slutet att jag har inte kul längre. Alltså det var inte så kul längre. Nej. Och då känner jag, nu måste jag vara försiktig med, för om det inte är kul, då är det kanske bättre om jag gör någonting annat.
Vilket är ditt värsta ögonblick i din karriär som inte är kopplat till ett gig?
Det finns en del personliga liksom, saker man har råkat ut för. Som jag kanske inte vill gå in på. Men min pappa dog när jag var 7. Men det får man också ta med lite grann för vad det är. För att jag var 7 och jag har 4 syskon som är äldre. Så jag var ju nog den som drabbades minst av det. Eftersom jag kände inte honom som de gjorde. Och han var 35 när han dog. Alltså, du vet,
ja, det är jätte,
det är jävligt jätte. Ungt.
Men rent karriärs, alltså mässigt och sånt, om det har varit...
Man lär sig, ja, det finns ju liksom för- och nackdelar med detta. Man kan inte ta saker personligt. Alltså. Mm. För att det är så många saker som... Vi har ju haft pitchar som varit väldigt, väldigt nära. Liksom. Mm. Starke man till exempel. Säsong 3. Den blev jag lite störd över att den inte gick igenom. Liksom. Men sen har man också lärt sig att när man jobbar på produktionsbolag och vi som har varit med då ett tag, att Schiffert och Felix och jag och Filip och Fredrik. Och, det är ju mycket vi som är kontinuiteten på något sätt i att göra program och filmer och shower och liksom... Sen ser man ju då på SVT, där byter man ju personal var 3:e, 5:e år. Så att du har ju ingenting för att du lär känna en manusredaktör. För att sen är de på en annan kanal eller på gör någonting helt annat. Ja. Nej, jag är tröttna på det helt och hållet. Så nu är jag skulptör.
Det är bara ni som är konstant.
Kan du göra Starke man i stål? Ja, det kan jag göra. Så att jag har faktiskt lärt mig, i början var det värre, att man tog saker personligt. Alltså just, varför vill de inte göra det? Är de dumma i huvudet? Liksom? Och man blev förbannad liksom, bara för att det här är skitbra, det kommer bli skitbra. Ja, men de har redan valt någonting annat. Ja, fucking idiot. Sådär, jag har väldigt kort stubin. Men sen har man faktiskt lärt sig att inte ta det så personligt, för att det är så många olika parametrar som det hänger ihop med. Problemet med det är, man måste ju ta saker personligt om man jobbar med det här. För att annars lägger du inte in passionen i det. Eller dig själv. Eller liksom,
så att, det är inte siffror du gör. Liksom.
Nej,
det är
verkligen. Ju, utan man vill,
emotionella.
Ja,
liksom.
Ja, men verkligen. Man vill berätta någonting. Man vill göra detta. För det kommer bli jätteroligt, tycker man ju då. Men så att det är väl snarare just sådana saker som inte har landat riktigt. Men på personligt plan så är det ju kanske det varit min... Det som är lite sorgligt, min pappa skulle precis börja jobba på Sveriges Television.
Aha.
Och göra typ reportrarna, och han var journalist. Han skulle börja jobba liksom typ sådär Jan Guillou, Bo Holmström-gänget liksom. Så det hade varit så roligt idag om han hade varit i livet, så kunde man diskuterat massa tv-mässiga grejer liksom. Om han hade jobbat kvar där. Så att samtidigt så brukar jag ju säga att utan min pappas bortgång så hade jag inte varit den personen jag är idag heller.
Nej, du har ju en speciell relation till SVT då liksom, kan man ju tänka sig.
Ja, ja, absolut. Verkligen. Jo, men då, jag menar, Johan och jag har alltid trott på public service-idén väldigt djupt. Liksom, att det är väl en jätteklok tanke att inte allt ska drivas av ekonomi.
Precis. Sista frågan innan vi ska gå in på det den här podden faktiskt handlar om är, vilken egenskap skulle du säga är din absolut sämsta som människa?
Tålamod. Brist på tålamod. Jag fixar inte det.
Ska det vara?
Ja. Och det är jättejobbigt. Och jag måste lägga band på mig själv hela tiden. Men jag har liksom, det här med att trilla i grytan med självförtroende, dåligt tålamod, har gjort bra grejer. Det är en jättefarlig trilogi liksom. För då kan jag hävda till, du vet, jag kan hela tiden säga hur bra de här grejerna är. Om jag får göra det. Nej, håll käften. Om jag får berätta nu, du vet, sådär. Så där, det kan vara ett litet problem. Men man blir faktiskt coolare när man blir äldre. Alltså man blir, även tålamodet har jag lärt mig om. Men det går inte tillräckligt fort. Alltså går det inte tillräckligt fort, folk, tänk, gör snabbt, för fan, ta den och lägg, alltså du vet, jag kan, det är jävligt jobbig,
produktionsassistent som har dragit sladdar för långsamt, som har fått säga en omgång.
Verkligen, så att mitt dåliga tålamod i kombination med min korta finska, jag är ju halvfinne, min finska stubin, så att då kan jag hamna i problem.
Och med de orden så går vi in på det denna podd faktiskt det handlar om. It's a pretty good crowd for a Saturday, and the manager gives me a
smile, 'cause a lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Knows that it's me they've been coming to see, to forget about life for a while.
Kära, kära, kära Anders Jansson.
Mm.
Trots att du säger att du inte har gjort så himla mycket dåliga saker, så ska du nu få berätta för mig om gånger du inte varit lika bra som du brukar.
Jag tror nog vi har gjort många dåliga saker. Men jag tror att vi ser dem, både Johan och jag och sen jag, vi ser dem inte som, alltså, enbart som misslyckande, utan snarare på ett trappsteg på den trappan. Vi ska upp dit, just nu går det neråt, men vi kommer upp snart. Jag tror att vi är så jävla pragmatiska så att vi ser det som en utveckling. Det har ju funnits några, vi gjorde en föreställning 1998 som hette Denna penna bensin.
Okej. Okay. Jag såg den inte.
Nej, den gick i Lund och det var vår andra humorhov. 150 i publiken i en gammal vulkaniseringsverkstad. Och det gick bra, det var väldigt kul. Då föddes många karaktärer. Johan spelar ju Kaja och Kajan Hansson som är i Malmö deltid.
Det finns alltså många myter och fördomar i samband med brandbekämpning. Men jag vill bara poängtera dig att den farligaste är alltså inte elden, utan det är röken.
Han föddes för att vi var tvungna att berätta om en nödutgång.
Mm-hmm.
Då tänkte vi att det är lika bra att låta en karaktär göra det. Då tar ingen det på allvar. För vi har nämligen gjort så fint. Vi var vid en vulkaniseringsverkstad precis vid järnvägen i Lund.
Mm.
Så där vi hade vår nödutgång, då sprang man rakt ut på räls. Så vi var tvungna att bygga ett staket utanför. Så att inte folk skulle, åh vad skönt, vi pang, fick de ett tåg i huvudet. Så då föddes idén med Kaja och Kaja. Mm. Han kom in och pratade om detta. Hur synger man ut rakt i tåget?
Men då det här giget som du tänkte på, var det liksom det första ni gjorde då? Eller hade ni kört det några gånger då?
Nej, vi hade kört denna penna och det gick rätt så bra. Men det som var så jobbigt med det gigget, det var liksom inte att det var dåligt.
Mm.
Utan jag hade något fruktansvärt ont i ryggen.
Okej.
Okay. Jag fick en ryggskada när jag jobbade på Duka på Norrlandsgatan på 80-talet, slutet på 80-talet. När jag lyfte porslin fel. Och sen gjorde den sig påminn, den ryggskadan. Och det var en dag när, nu ska vi köra föreställning och jag kunde inte röra mig. Alltså, om 8 timmar ska jag stå på scen och vi ska dansa och jag ska göra klädbyten. Du vet, det är jävla massa grejer. Det här kommer inte gå. Alltså jag hade så fruktansvärt ont i ryggen.
Mm.
Och den jobbiga känslan Alltså när man, och det fanns ju inte på kartan att ställa in. Alltså du vet, det är så otroligt mäckigt att ställa in. Framförallt om man producerar själv. Och liksom folk har åkt från, även om de inte kanske åker så långt ifrån, men från Halmstad och tagit sig ner till Lund. Och så ska man då, när ni får pengar, och bara, fan vad jobbigt.
Det är inte det det handlar om.
Nej,
då,
liksom. Verkligen. Nej. Och man tycker det är så negativt. Så att jag fick ju tre och komp av min kompis som är tandläkare. Det är fördelen med Lund. Man kan alltid få något utskrivet om vem som helst. Man känner tillräckligt många överläkare. Så. Det finns alltid en lapp med 200 milligram morfin som ligger på ett bord. Så jag fick tre och komp. Och fan vad skönt det var. Alltså det var ju som att, det var ju som magi. Jag vet inte om du har tagit.
Nej, jag vet inte vad skillnaden var, en tre och komp. Är det lite starkare tre år då, gissar jag?
Det går inte att jämföra. Alltså det här går verkligen inte att jämföra.
Det är så nära heroin treor. Man kan komma om det fortfarande är
tre. Den innehåller ju kodein.
Okay.
Som är muskelavslappnande. Mm. Så att det påminner mer om morfin än om treo.
Mm.
Det här är ju bara recept. Du får ju bara detta på recept. Det finns ju liksom inte att köpa. Jag fick två sådana. Och det var ju så jävla skönt. Så att jag tog ju två till. Och sen före föreställningen så tog jag ju ytterligare två. I så här lite vatten. Nästan så där man fyller röret. En treotub med vatten. Och så allt skummet bara. Och så blir det skum. Och så är det hälften tablett och hälften vatten. Men man sväljer den. Och jag kommer ju inte ihåg den föreställningen. Jag kände ju...
Du var så hög.
Fan, du kan ju gå, Anders. Du är ju helt fan... Liksom jävlar, du har inga problem. Hur är det med ryggen? Vem är du? Johan, vi har känt varandra sedan åttan. Jaha. Och det roliga var... Ja, men den jobbiga känslan att... Den underbara känslan att jag fixar detta... Men dagen efter, då hade jag lika ont i ryggen. Mm. Och då var jag ju tvungen att ta nya.
Ah, yeah, yeah.
Men Johan sa till mig, när du körde Tiffany Persson, vad gjorde vi på den föreställningen? Det var ju kanske 8 minuter längre än vad du brukar göra. Och jag minns, han sa, det mesta var skitbra. Han var så snäll så han ville inte säga. Du var ute på några turnéer där som man inte riktigt var medveten om. Så att, och det var en rätt så läskig känsla. Men alltså den, om man nu ska prata som scen människa och att göra föreställningar. Att jag har haft en gång nämligen när jag varit magsjuk och kört. Och det är fan inte roligt.
Springer du mellan scenerna och spyr då?
Hink, ja, men en hink precis utanför.
Säger man till publiken då att så här, jag ska bara gå och spy?
Ja. Nej, man säger att jag är magsjuk. Jag vet inte när detta kommer hända. Så att rad 1-3, ni får låna såna här gula ponchos. Regnponchos som man har på Universal Studios. För att man ska bli blöt. Nej, men man måste säga det. Annars sitter de och hittar på egna teorier. Liksom, ja. Så det var faktiskt en väldigt jobbig...
Jag kan tänka mig att du har ju liksom, om man tänker på den här trio-incidenten då, när du var ganska väck kan man ju säga då. Mm. Först och främst är det väl imponerande att du lyckas köra igenom när du knappt
vet
vad du heter.
Nej, som tur var det ju 3 veckor efter premiären som vi visste. Vi visste vad vi skulle säga.
Ja, men just därför, det känns som att du har ju ganska mycket kontroll på vad du gör och vem du är på scenen.
Ja, men verkligen. Så, ja, då släpper man ju det liksom lite grann. Det var inte så att jag var helt borta och sådär, men det är inte roligt att vara skadad. Och jag körde en föreställning som ett jobba för två i Malmö. En fars med stukad fot.
Mm-hmm.
Och det är ju inte jättekul heller. Liksom.
Nej.
Och då hinner man... Man kör torsdag, fredag, lördag, och söndag. Och sen faller man ihop i en hög hemma. Mm. Och så försöker man vårda sin fot till nästa torsdag. För sen kommer den förstöras igen. Och sen börjar det om. Alltså det blir som
liksom, det är bara en ond cirkel.
Ja, liksom. Verkligen en ond cirkel där man liksom
egentligen
lyckas.
Bara ska vila kanske.
Ja. Nej, så att där liksom att spänna upp den här foten med kylpåsar och annat. Och sen var det ändå liksom vissa danssteg och sånt. Man tar nästan foten är bruten. Mm. Så att det finns ju några sådana. Men det är verkligen the show must go on. För att man ställer ju inte in. Vi har inte ställt in en enda föreställning. Aldrig har vi ställt in en föreställning. Och det är klart man ska göra det om man inte kan spela. För att, men det är för jobbigt rent logistiskt att göra det. Och den pressen som man kan känna ibland med att stå på scen. och inte minst vara en del av en ensemble. Eller, och där man inte, jag menar, på de stora teatrarna i USA så har de ju backupper. Och,
ja, men precis. Men det har ni inte om det bara är ni två liksom.
Vad sa du?
Om det bara är du och Johan så
ja, men exakt. Det blir lite, ja, men just också Tiffany Pärs. Det finns ja. Liksom inte så många som kan... Ja, då får man ringa in någon som kan göra Tiffany Pärs.
Hejsan, Tiffany Persson här. Jag har precis varit med om någonting fruktansvärt. Jag var på H&M och skulle prova en baddräkt och fick en mindre chock. Jag såg ut som en jävla falukorv i den. Så nu ska jag ta ett tunn i mitt liv och gå på Viktväktarna! Åh, herregud, det är en sån religiös sekt för tjockisarna. Jag skulle behöva gå ner 10-20 kilo.
Har du varit här tidigare?
Ja, men vad tror du med den här kroppen?
Då får du skriva ditt namn.
Vad kostar det?
100 kronor i veckan.
Då har jag bara råd att gå ner 8 kilo.
Ja, men det är bra.
Jag vet inte, det kommer knappt märkas.
Men du har aldrig, alltså det måste ju varit med någon, alltså om man, istället för att du tänker att du ska, vi lärde oss det här och det här var bara en del av trappan, måste du någon gång ändå ha stannat upp på det där trappsteget och tänkt, det här var jävligt dåligt.
Nej, men alltså,
det är jävligt dåligt, men det här gick
nej,
inte
men jag
bra.
Förstår. Nej, men det fanns ju en tid när Johan och jag precis hade liksom startat. Han och jag hyrde in oss på ett rum i Lund och satt och skrev och tittade på film och tv-serier och läste och lyssnade på musik och spånade utan att få betalt. Och då harvade vi oss fram genom att göra lite företagsgig och sådär. Mm. Och det, jag kommer ihåg ett, det är nog det värsta. Då skulle vi uppträda. Vi hade, och då körde vi karaktär. Jag körde Tiffany, Johan körde Kajan och jag körde någon annan. Och sen hade vi en låt och en sketch och lite grejer till. Det landade väl på 40 minuter ungefär. Mm. Men vi hade ju, vi sminkade oss själva. Så det var inte jättebra kvalitet. Liksom. Det är ändå lite sådär, det var ändå tillräckligt bra. Johan hade ju lättat för han skulle bara ha på en jävla mustasch och en hjälm. Jag skulle ändå liksom se ut som en... kvinna från Staffanstorp. Men jag hade ändå lärt mig och fått tips och det såg okej ut. Men det jobbiga där var vi var på Grand Hotel i Lund och vi hade fått reda på, ja, sällskapet sitter uppe i Lukassalen. Ja. Ja, och de är väl på middag nu så att kan ni gå in om en halvtimme kanske. Jag kan säga till er. Och så jag gjorde inledningen och går ut. Då sitter 8 personer. Och det är det som är hela sällskapet.
Nej.
8.
Och hur stor är salen?
Gubbar. Alltså 8 gubbar är det. Salen var inte jätte... Alltså det var ju större än 8 gubbar.
Ja, ja. Men det är inte en publik.
Nej, och framförallt, du vill inte ha 8 gubbar som alla känner varandra och som egentligen bara vill gå hem. Men någon har anlitat oss. Och då var vi ju helt okända.
Ja.
Alltså det fanns ju inte... Det var ju knappt, någon av dem visste ju vem vi var, för det var ju han som hade anlitat oss. Men den, när jag då hade kört inledningen, ett litet skratt. Och Johan stod i dörren och tittade in med total ångest liksom. Och jag går bara ut och ger honom en high five. Nu ska vi ta oss igenom det här skitet. Lycka till. Och jag, men du vet, så när man haft ett vanligt jobb, när man sitter och tittar på klockan. Och det går så långsamt så att nästan den stannar. Sekund. Mm. Det fanns en klocka där. Och det är bara 40 minuter. Det kommer gå snabbt. Nej, det gjorde det inte.
Nej.
Det tog evigheten i hela giget. Och det allra värsta var när jag som näst sista grej går ut och kör Tiffany Persson framför 8 halvberusade, trötta gubbjävlar. Alltså det är nog det. Och det fanns, precis som du sa... Det fanns inget bra med detta. Det här var bara liksom... Det här. Ja, men om man nu ska... Om man nu liksom... Om man tittar... Om man ser sig själv som en idrottsperson eller vad som helst. Det är klart att få stryk med 12-0 eller någonting inom match. Det är klart att det finns något bra i det. Men inte när du är där. Det finns ju absolut ingenting bra i detta. Och vi mådde bara jävligt... Och ifrågasätter, ska vi hålla på med det här? Alltså jag orkar inte... Jag orkar fan inte. Och så var det liksom, ja men du vet, hela, och så lyckades vi, ja men nu håller vi oss i 2 veckor till flytande och sen nästa gång. Men vad fan, det är ju liksom, det är en del i denna branschen. Man
ja,
måste precis. Ju liksom.
Och speciellt också i början.
Ja,
alltså innan
men,
ni, för nu är det väl sällan du uppträder för 8 trötta gubbar.
Nej. I så fall har jag anlitat dem.
Ja, för att du ska ha lite utmaning.
jag tog deras nummer så jag skulle kunna ringa dem.
Du går lite för bra här.
Jag behöver hamna på jord. Nej, men den är nog fan det värsta. Det värsta.
Mm. Jag tycker det är så intressant, för det här samtalet som vi har haft nu skiljer sig väldigt mycket, för att men först och främst, det här, det känns inte som det har varit så allt, klart det har varit personligt, men att du ändå sett liksom så här, hur ska vi kunna lösa det här, hur ska vi kunna göra det bättre?
Ja, men det är problemet när man är pragmatiker, att man, ja, man tar det inte, alltså man går direkt upp i helikopterperspektiv för att se, varför blir det så här? Hur kan vi fixa detta? Alltså att man kan ta det personligt en liten stund, men sen måste vi ändra på det. Vi måste fixa till det liksom. Och jag älskar ju, har lärt mig att älska processen mer och mer för varje år. Att precis som nu att testa material liksom inför Radikal Optimist, att det är jobbigt som fan. När man måste föda ur sig det här materialet. Och alla grejer funkar inte, och varför sa jag inte det och varför gjorde jag så? Men sen lik förbannat så dyker det upp skitmånga roliga grejer också. Mm. Och hade jag inte tagit mig dit och ställt mig framför dem, så hade jag inte landat på andra sidan och har varit stärkt. Nu vet jag hur jag ska göra, eller nu vet jag vad jag ska skriva. Eller liksom.
Jag tror det är väldigt få, eller inte väldigt få, men det är inte så många som ändå liksom ser nästa steg, utan mer liksom fastnar i det de gör nu. Och blir det skit så världen är över liksom. Det är ju, jag tror ändå det är sällsynt att tänka så pragmatiskt så som du tänker.
Ja, men sen jag kan väl också tänka mig att det finns ju något litet i att Johan och jag var två. För att det har ju varit liksom två musketörer mot resten ungefär. Är man själv som komiker och sitter med sina servettanteckningar liksom, och har det gått för jävla dåligt liksom. Det kan bero på dig, det kan bero på publiken eller stämningen eller var man nu befinner sig. Men vi har ju alltid varit så jävla farligt var det inte. Kom igen nu! Och det har liksom, varit två personer som har hjälpt varandra. Och Johan är ju också rätt så pragmatisk som person. Johan är ju rätt så känslig människa. Om man jämför med min jävla dåligt tålamod, finsk kortstubin liksom. Så kan ju Johan vara en rätt så känslig person som kan ta kritik rätt så hårt. Alltså just om det kommer från rätt eller fel person, beroende på hur man ser det. Han kan må dåligt av det. Liksom. Och då har jag fått gaska upp honom. Och när jag kanske har stövlat på och kört utan att se mig omkring, så kanske Johan har sagt, ja men Anders, vänta lite. Om vi ser oss omkring, vad är det, någonting som inte stämmer? Ja, det och det. Kan vi göra det bättre? Så att vi har nog hjälpt varandra rätt så mycket i att när någon är svag så är den andra stark och så vidare. Så att, och vice versa. Sen låga förväntningar. Vi är ju världens lyckligaste folk. Svenskar och finnar och norrmän. Vi ligger ju där. Vi tar ju topp 5-platserna alltid på de happiness index. Och andra länder förklarar ju ofta det med att ni har så låga förväntningar i Sverige.
Har du det? Har du låga förväntningar?
Jag tror jag har låga förväntningar. För jag har lärt mig att har man höga ambitioner i kombination med låga förväntningar, då blir ju saker skitbra. Nej, men du vet, hotellet var inte alls så som jag hade tänkt mig. Men tänk dig inte hotellet så då. Alltså om det är sunkigt, vad fan liksom, var realistisk. Alltså om det liksom, nej det kommer vara för jävla uselt. Nej, men det var ju jättebra, det var bara tre kackelackor.
Det är roligt, då är det låga förväntningar och bra självförtroende.
Ja,
det är ett jävla vinnande koncept alltså. Det låter ju klockrent när man säger det så.
Jo, det går säkert att hitta en och annan diktator genom historien. Nero. Och Idi Amin och sådana som har haft samma inställning. Men,
du ska ut på turné.
Ja.
När börjar den?
Jag har premiär den 7 februari i Lund. Och då kör jag Radikal Optimist, som min show heter. Då kör jag den i 12-15 föreställningar i Lund. Tills jag kommer igång. Och de vet om det, Lundaborna.
Sen ska du ut till landet.
Just det, sen ut till landet. Ja. Stockholm 16 mars tror jag. Och, ja, men det är över hela Sverige.
Vart hittar man biljetter för det här?
Kalo.se, som Frida Kalo. K KAHLO.se. Mm. Men sen kan man nog bara googla.
Jag eller
Bing. Jag vet inte om någon använder den sökmotorn.
Yahoo.
Ja, Yahoo, ja precis. Man kan nog bara söka radikal optimist biljetter. Men KAHLO.se, där kan man köpa.
Och, är det någonting annat du vill göra reklam för också?
Jag är med i Enkelstöten som kommer nu, säsong 2. Mm-hmm. En rolig tv-serie med Sissla Kyle och några andra. Och sen är jag även med i Bäst i test.
Ja, ja, ja.
David Sundin och Babbens program med utmaningar där jag spelar en av dem som fick utmaningar.
Och man kan följa dig i sociala medier kanske?
Ja, på Twitter. Jag heter ju Anders Jansson med en trea istället för E. Det är väldigt mycket farsa på stan-namn.
Ja, eller gammal fotbollsnummer. Just det, eller är det precis. Det fanns inte ledigt.
Anders Jansson fanns inte ledigt.
Anders Jansson, tusen tack för att du tog dig tid.
Tack.
Och du som lyssnar, du har lyssnat på mina värsta gig och vi hörs igen nästa vecka. Då är det en ny komiker och nya karriärer och dåliga gig som ska diskuteras. Puss och hej.
It's a pretty good crowd for a Saturday and the manager gives me a smile, 'cause he knows that it's me they've been coming to see, to forget about life for a while.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.